För oss som inte är på Folk och Försvar så är det lite djurens vecka.
Och för oss som är på Folk och Försvar så är det de allvarliga och deppade djurens vecka.
Det här är politiken med Henrik Thorhammar och Torbjörn Nilsson.
Här sitter jag, Henrik T, ensam i poddstudion i Stockholm. Min politikchef Maggie är ledig, ska skriva bok. Men med oss direkt från FOF har vi Torbjörn Nilsson. Hur är det i Sälen?
Du sa FOF, ja. Alltså Folk och Försvar.
Ja, förlåt, säger vi, uttalar vi hela, säger vi inte det proffsiga? FOF, FOF.
Jag tycker det låter lite som en hund. En liten, liten hund som skäller. Jag har inte hört den här förkortningen användas ofta. I Sälen på Folk och Försvar så är det kallt, snöigt och en lite tryckt stämning ändå. Det är ju mot bakgrund av ett allvarligt världsläge som de träffas här. Även om de har kul och äter middagar och skvallrar i pianobaren och sådär också.
Okej, då ska vi se vad vi har sysslat med i politikvärlden som inte är på Folk och Försvar-konferensen. Och då skulle jag vilja börja med lite, vilket djurs vecka har det varit? Har det varit råttans, sälens eller björnens?
Är det en fråga till mig?
Ja.
Svårt. Jag tror att du måste utveckla om jag ska kunna på den här frågan.
Okej. En stor nyhet har ju varit att Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor, den tjänstlediga polisen Katja Nyberg, har... Det har upprättats en polisanmälan mot henne för grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott. Hon ska ha stoppats och det ska ha hittats en påse med vitt pulver, och vi vet ingenting egentligen om vad det här påsen innehöll. Det har bara varit snabbtester, det ska göras en riktig analys. Katja Nyberg, hon förnekar det här.
Ja, men för det här jag inte fattar. Alltså, nyheten är jag med på. Och att det är ju lite allvarligt och ganska pikant. För när hon värvades i Sverigedemokraterna så var ju det ett led i den här professionaliseringen. Nu vill tunga, seriösa aktörer ha med oss Sverigedemokrater att göra. Det var ju budskapet på den pressträffen när hon presenterades. Men hur blir det här ett djur?
Det blir det genom att hon förklarar vad som har hänt, att hon har varit med om en viltolycka. Hon känner liksom inte alls till det här med att det skulle varit någon påse eller någonting. Och då svarar åklagaren Anders Jakobsson till Aftonbladet: vad jag har förstått ska hon ha väjt för något mindre djur, en råtta eller något. Och det är ju här vi kommer till det fantastiska. Ingen ska dömas här i media, men det är ju väldigt roligt att tänka att om det skulle vara så att det är någon som har tagit kokain och sen blir spattig och ser en liten råtta och liksom svänger så hårt så att det blir liksom ett polisärende utav det hela. Det är det jag fantiserar om. Jag får bilden i mitt sinne helt enkelt.
Och då tänker du att 2026 kanske inte är råttans år, men en av de första veckorna i året är råttans vecka.
Ja, det är hästens år. Så det skulle kunna vara. Annars är det ju
är det
själv...
hästens år?
Det är det. Den kinesiska astrologin, zoologi, skitsamma, men det kanske vi måste som europeer börja förhålla oss till mycket mer med den här spända geopolitiska situationen. Vi får uppdatera våra kulturella kompetenser. Annars är ju självklart Sälen, och då tänker jag dubbeltidigheten, både platsen där du är på, det jag också själv var med familjen bara några dagar innan allting brast.
Vi kör en sån förtrupp.
Ja, jag hade liksom lite glömt bort att det var samma plats. Att, och då kom det nämligen en man fram till mig. Och nu ska vi säga att liksom sälen blir då djuret som en säl också. Det, jag vet aldrig om sälen har någonting med själva djuret säl att göra. Eller om det bara är så här dalmasiska för sig. Det är en bergstopp eller någonting. Det kan det ju vara så.
Det kan vara bortom min kunskap.
Ja, men då kommer det en man som jag liksom, du vet, när man är inne i sitt privatliv och du vet ska utfodra ens ungar som inte alls vill vara ute i det kalla snöiga med gotta och bara, men Henrik Torehammar, ska du stanna här hela tiden? Och då är det Peter Kullgren, jordbruks... Är han jordbruksminister?
Ja, landsbygdsminister. Kullgren har ju stuga i Lindvallen.
Ja.
Och där nere så finns det en restaurang där man kan beställa en, jag tror den hette en drink alltså, som hette Regeringen. Eller om den hette Ebbas. Det här var det kristdemokrater som upplyste mig om igår i pianobaren här. Och det beror helt enkelt på att Ebba Busch och en del andra kristdemokrater tillbringar så pass mycket tid i Peter Kullgrens stuga i Lindvallen att de lokala näringsidgarna har så att säga gjort affärer på det. Och gör affärer på det.
Romrobban, släng dig i väggen. Det finns en annan dryckesinfluencer här. Jag pratade lite. Han är ju då föräldraledig, så sa han lite så här, det är inte så stor grej som förra gången jag var föräldraledig. Och då kommer jag ihåg hur han var på rikstinget när han hade med sig den lilla bebisen. Och lilla bebisen typ skrek som små bebisar gjorde, och han var stressad för han skulle in och argumentera partistyrelsens liksom roll i någonting, och han var så här, tänk om jag hade behövt gå upp där, du vet, i selen. Och jag bara, nej men du gubben Peter Kullgren, nästa gång ska du ha med bebisen, du ska gå upp i en sån babybjörn och stå där och vagga lite och liksom, det hade ju varit det ultimata mediala bilden av dig.
Och då, jag säger så här i sådana fall, ryck inte babybjörnen från politikerna.
Nej, och då, men hans reaktion...
Det är ju ett framgångsrecept. Alla vill ju prata med någon som har en liten bebis.
Ja, och också stor svensk uppfinning också. Jag vet inte om det var det märket, men också, men hans reaktion var så här, och jag är ju en björn jag också. Och det kände jag, du är ju en liten björn som kommer in. Och så frågade han mig så här, jaha, du stannar hela veckan antar jag då? Och då sa jag, nej, vi liksom, Torbjörn Nilsson kommer vara där. Och då sa han, ja, Ebba kommer ju upp här liksom. Och jag bara, vad ska hon göra? Ja, det blir alltid något spännande. Jag vet inte om jag gör en jättebra Peter Kullgren-dialekt nu, känner jag. Det är en väldigt så här allmän värmländska. Men har Ebba synts och hörts uppe hos dig?
Det har hon absolut. Jag var ju faktiskt på scenen här och fick vara med i en panel. Och då satt hon på första rad. Och hon är ju en sån liksom... Hon är ju stark i sina fysiska uttryck. Så man märkte direkt vad hon ansåg om det som man sa på scenen. Och på första rad så sitter ju också kungen. Och Victoria. Och de är väldigt lika i Ebba Busch. Båda två, kungen mer än Victoria, i det här att de har stark mimik. Och fysiskt, man ser på dem om de blir intresserade. Om de tycker det är skittråkigt. Om de tycker det verkar häpnadsväckande eller kul. Eller sådär. Så jag hade, när jag stod i panelen så hade jag tre stycken sådana aktörer som jag kunde titta på. Och bedöma hur det landade, det jag sa.
Hur kändes det att det landade då?
Ja, men de lyssnade. Så det upplevde jag. Och det är det viktigaste. Man får vara glad för det, tycker jag.
För det är ju spännande.
Men hon har ju... Det är ju lite speciellt folk och försvar. Fram till 90-talet så var ju den här rikskonferensen i Storlien. Och nu, sen 90-talet, så är det in på Högfjällshotellet. Och det är ju begränsat med plats. Så både bland de journalister som bevakar och då alla de som blir inbjudna hit, så är det ju lite huggsexa om att få komma hit. Och alla år så hade ju bara, med den här regeringen så har det ju bara varit moderata ministrar. Moderaterna har ju liksom de tunga stats-, utrikes-, justitie-, försvar och även då ministern för civilt försvar. Så det är ju ett pärlband av moderater. Och sen finns det några företrädare för oppositionen som talar också. Men Ebba Busch verkar ju ha liksom slagit sig in. Hon hade ingen talartid. Men hon var inbjuden. Och så drog hon igång en pressträff då för att diskutera gruvor och kritiska mineraler och dess påverkan på det geopolitiska läget. Vilket ju är högaktuellt. Alltså, det är ju Grönland. USA, Grönland som ändå har legat som den tunga fonden för hela konferensen. Och där är ju hennes idé och en del andra aktörer så att det kanske bästa regeringen i Sverige kan göra för att hjälpa Danmark och minska pressen på Grönland skulle då vara att se till att man börjar bryta de kritiska mineralerna i Sverige. Vilket ställer till en del konflikter uppe i norr av klassisk karaktär. Samintressen, djurintressen, miljöintressen. Och det var hennes budskap. Så hon kom hit och kastade sig rakt in i Trump och Grönlandsfrågan. Med visst karaktäristiskt mod, får man väl säga.
Ebba, bara, om inte Miljöpartiet funnits så hade vi kunnat rädda hela den geopolitiska ordningen. Eller åtminstone liksom Danmark från att bli av med sitt riksfällskap eller vad det heter.
Kanske. Det har ju varit liksom en allvarlig stämning på ett sätt som jag ändå inte uppfattat tidigare år. Jag tyckte det gick igenom både i Ulf Kristersson och Magdalena Anderssons tal. Inte så mycket innehållet i det de sa, men som i tonläget. Att man liksom pekar på problem som existerar.
Men hur menar du nu? För att när vi pratar om allvar så känns det ju som att sen invasionen av Ukraina så har det känts som att vi är inte i fred men inte heller i krig. Svenskarna måste förbereda sig för krig. Det känns som det har kommit väldigt allvarliga budskap från Sälen varje år.
Det har ju inte varit oallvarligt. Men det senaste årets utveckling är ju av den karaktären att Europa trängs mellan två stormakter som tycks ha allt mer liknande intressen och sätt att agera. Och det har väl åtminstone inte regeringen riktigt velat fronta det problemet. Men i Kristerssons tal nu så talar han ju både om så att säga goda och dåliga tecken. Han erkände så att säga det här problemets existens på ett, tyckte jag i alla fall, annat sätt än han har gjort tidigare. Och det fanns ännu tydligare i Maria Malmers tal. Alltså hon fick frågan från moderatorn Karin Hübinette efter att hon hade talat om hon litade på USA. Och så svarade hon att när det kommer till artikel 5 så litar jag på att den gäller. För det är ju det som regeringen hela tiden säger, att de företrädare vi möter säger att artikel 5 gäller. Men, fortsatte Maria Malmer, jag ser att vi nog inte längre delar värderingar. Jag är tveksam till om vi fortfarande delar värderingar. Och om det går att lita på USA när det kommer till de värderingar som vi har trott att vi gemensamt försvarar. Och det sa hon med ganska stor sorg, och Karin Hübinette frågade henne, är du hoppfull? Och typiskt politiker svar då skulle ju vara att liksom smila upp sitt bredaste leende och säga jajamensan, jag är hoppfull, saker och ting kommer bli bättre. Men så svarade inte Maria Malmö, utan hon svarade nog genuint som hon kände, att det är svårt att vara hoppfull. Och det skapar ju en lite annan stämning än vad det har varit de tidigare åren, tycker jag.
Vad drog hon för slutsatser då?
Ja, hennes slutsats, det hon sa i talet, det var att det behövs ett starkare Europa, ett starkare EU. Och hon pratade om att införa kvalificerad majoritet i utrikesfrågor. Alltså att egentligen ge Bryssel mer makt över utrikespolitiken. Att EU måste vara en starkare aktör mot, på den globala marknaden så att säga, mot Trumps USA och mot Putins Ryssland.
Vad skönt för Simona Moamsons liberaler att de då kan fortsätta att sitta i regering med Moderaterna. För det här tog de ju upp som ett exempel på varför man inte kan sitta i regering med Sverigedemokraterna, att de inte vill liksom ge mer makt till EU. Och då kan ju vän av ordning säga att så här, kristdemokrater och moderater har också massa åsikter om var EUs makt bör ta slut. Så det kan ju också liksom... hur hårt man vill dra liksom, den måttstocken.
Ja, verkligen. Nej, men jag skrev en text inför där jag skrev att USA var elefanten i rummet. Det fanns väldigt lite i programmet som handlade om USA som ett säkerhetsproblem för Sverige och för Europa. Men det har ju varit en väldigt närvarande fråga i många tal och framförallt i många av moderatorns frågor. Men effekten av det har ju varit att allt fler har så att säga allt mer av innehållet och allt fler av aktörerna har pratat om Europa och EU istället. Som jag ser det så är ju det här inte ett nytt problem. Alltså i kort version så var det så här, för 4 år sedan invaderade Putin Ukraina. Alltså fullskaligt, som det sägs.
Allt förändrades, allt ställdes på liksom huvudet. Socialdemokraterna gick igenom process. Sverigedemokraterna bara satte sig ner och sa, nu byter vi riktning.
Ja visst, och för Sverige så var det så att säga då som det uppstod ett nytt säkerhetspolitiskt problem. Tänkte man om och så gick man med i NATO. Och då blev det... som att lösningen var klar. Det spreds en känsla i folket och hur politikerna pratade om det, att nu är vi med i NATO och då är vi lugna. Nu är det säkert. Ulf Kristersson sa, nu har vi äntligen kommit hem. Men det senaste året så har ju steg för steg trovärdigheten i artikel 5 och liksom trovärdigheten i NATO som organisation undergrävts av amerikanska aktörer. Alltså det som kom nu innan jul med en ny säkerhetsstrategi från USA och med upprepade hot om Grönland. Allt det till innehåll kom ju redan för ett år sedan. Alltså när Trump tillträdde och började prata om Grönland och när försvarsministern Hegseth kom till NATO i Bryssel och sa att nu får ni klara er mer på egen hand och ni får betala mer. Och när J.D. Vance kom till München och skällde på Europa av idag som går i fel riktning och som sysslar med fel saker och politiskt är dåligt. Så det här har ju egentligen, alltså de utropstecken som fanns efter att Sverige gick med i NATO, nu är vi trygga och säkra, de har ju successivt under året blivit mer och mer av frågetecken. Och det var inte bara Maria Malmer som liksom pratade om saker som i praktiken ändå blir komplement eller till och med ersättningar till NATO. Peter Hultqvist lanserade i sitt tal liksom någon slags, vad jag tolkar som, nygammal Hultqvist-doktrin. Han pratade om Gotlands centrala läge i Östersjön och Gotlands strategiska läge och om Baltikum och att vi måste liksom skaffa samma sorts nära och närmast intima samarbete med balterna som vi har haft med Finland och finländarna. Att här ska det i praktiken vara en fungerande, eller flera arméer som fungerar som en tillsammans. Och det är ju, alltså, någonstans är ju, vad är det unika med NATO? NATO, det unika är att man har en gemensam försvarsplanering och att man har kommandostrukturer och en massa sådana saker för att liksom vara praktikaliteter. Och det här är i någon mening då en ersättning till det. Fast han säger, Hultqvist, mycket tydligt att det ska ju absolut inte utmana NATO eller störa det arbetet.
Försvarsdebattören Oskar Jonsson kallade det här ett sorts plan C. Och han var väldigt tydlig med att lägga till liksom Norden, Baltikum, Polen. Och använde också liknelsen, jag vet inte om den förklarar. Jo, men att så här, att USA är liksom modemet i det här samverkan, att det är den som, om du tar bort modemet så finns det inget sätt att kommunicera, protokollen går inte ut, det går liksom inte att använda själva systemet om man inte har ett USA som är.
Nej, och det är ju invändningen. Alltså om plan A är NATO som NATO var och eventuellt fortfarande är, och plan B är Europa på något sätt, och plan C är då Norden, eller Norden Extended på något sätt. Då är ju invändningen att i alla de här planerna så är det svårt utan USA. Inte minst när det kommer till liksom kärnvapen och att verkligen ha en avskräckning som är stark och fungerar på alla liksom nivåer. Så det är ju invändningen. Jag tyckte nog att det ändå var mest diskussion om plan B på olika sätt. Alltså mest häpnadsväckande var ju en liten äldre herre från Litauen. Andrius Kubilius.
Skulle du definiera honom som en björn? Nallebjörn.
Kanske. Tvättbjörn. Men nej, i alla fall kommissionär för den första kommissionären som har något med försvar att göra. Han är kommissionär och ansvarig för den här industrisatsningen, alltså alla pengar, Rearm Europe, som von der Leyen lanserade efter J.D. Vance tal.
Det är som en väldigt tjusig version av nyindustrialiseringstsar eller något sånt där löfvenskt begrepp.
Ja, i grunden. Fattigare länder eller länder som inte har lätt att prioritera försvar kan få pengar, låna pengar för att dundra igång en försvarsindustri, för det måste dundras igång överallt och i stor skala. Han pratade nu om behovet av ett europeiskt säkerhetsråd och liksom att så att säga fortsätta den här coalition of the willing strukturen. En flummig struktur utanför liksom det normala Brysselsystemet, men som har visat sig kunna leverera saker. Och som jag tolkade honom så stod han där uppe på scen här i Sälen och förespråkade en EU-armé. Och det är ju liksom revolutionärt tankegods om man tittar på EUs historia och alltså det kanske största bakslag av alla i integrationen för jättelänge sedan handlade om idéer om en EU-armé och hur de kraschade. Och sen dess har ingen liksom vågat velat ta i det med tång. Det är högst oklart om han har stöd någonstans ifrån för den här idén om en europeisk armé. Jag tror inte han har liksom Ursula von der Leyen med sig i det. Men han är liksom, som någon beskrev det, det här är en visionär som var med i det nya politiska skiktet efter att Sovjet försvann och som lyckades med sina visioner om att göra sitt land till ett västland. Han är visionär och han har inget att förlora, så nu verkar han liksom trampa gasen i botten och bara få ut de här idéerna oavsett om han har stöd för det eller inte.
En tvättbjörn som provpratar lite.
Ja, grejen är ju att även om de flesta anser att det där är en omöjlighet, så är det ju i den här situationen intressant ändå. För att alla greppar efter halmstrån, eller helst något som är lite starkare än ett halmstrå. Så alla idéer är på något vis tillåtna eller hamnar igen på bordet. Och det skapar ju en massa inrikespolitiska problem. Alltså,
för det är alltid det här, min klassiska invändning när vi pratar om säkerhetspolitik och försvar, att så här, ja men är det politik som vi menade? För att om det alltid slutar i att åtta partier sätter sig ner, och oavsett hur svårt de har att samarbeta om någonting annat, så när de, när det handlar om försvaret och ta Sverige som nation, då ställer sig alla mangrämt upp och plötsligt finns det hur många miljarder som helst att investera, även om man kanske inte vet exakt hur de ska betalas.
Det är en bra beskrivning av situationen nu. Nej, men det gör det ju. Och det gör det för att det liksom finns ett egenvärde i enighet i de här frågorna. Men skrapar man på ytan så finns det ju oenighet. Och nu när det, så att säga, de stora frågorna kommer tillbaks till bordet, fungerar det verkligen som det är nu, då uppstår ju också mycket mer oenighet. Alltså, om vi ska ta på de små sakerna, så lät ju inte Ulf Kristersson överlycklig över Socialdemokraternas idé om att det ska vara massa mer militär och eventuellt utländsk trupp på Gotland. Utan pratar man med moderater runt Kristersson, så var ju de så här: okej, vad har Peter Hultqvist för pengar till det? Det är inte finansierat. Och ännu större är ju den här, som du var inne på, Maria Malmer, som då ska ha vill ha ett starkare EU och ett starkare Europa. Det är ju inte alls en konstig efterfrågan. Alltså, det stora problemet för Europa, som har mycket pengar, mycket folk, är ganska kapabelt, är att det är en massa nationer och de tycker olika, och de allra flesta beslutsstrukturer för att komma samman bygger på att alla ska vara med. Men det skapar ju jättestora problem. Jag vet inte vad Jimmy Åkesson tycker om Maria Malmers idé, men jag tror nog inte att han tycker att de är bra.
Det, även om det finns lite andra tongångar i Sverigedemokraterna, även i synen på EU, att när vi var på landsdagarna så var det ändå tal om att man tonade ner, man ville inte ha liksom ungdomsförbundarnas svexit, man ville ändå så här, se verkligheten för vad den var, och då är EU någonting bra i betydelsen av det osäkra i världen, då kan vi behöva samarbete. Så det kanske finns öppningar.
Mm. Ja, men det gör det. Det har ju funnits öppningar, har man ju märkt, så fort besluten handlar om Ukraina. Alltså finansieringen till Ukraina, det gjordes ju en tilläggsbudget i EU-budgeten här under mandatperioden. Den accepterade Sverigedemokraterna för att det, så att säga, var direkt till Ukraina. Men här pratar man ju mer om institutionell förändring, alltså kvalificerad majoritet. Man pratar ju i Europa, frågor som kommer komma till Sverige, vare sig de svenska politikerna vill det eller inte. Alltså den franska idén om strategisk autonomitet, att klara sig utan de där jobbiga amerikanerna som fransmännen har tyckt länge. Den får ju ökad styrka av verkligheten, oavsett vad man tycker om fransmännens gamla idé eller inte. Och sen dyker det ju för Sveriges del upp. Ja, men om det nu ska vara ett starkare EU, ska Sverige ha en annan syn på budgeten i EU? Alltså, Sverige är ju alla partier mer eller mindre eniga kring att vi ska ha en restriktiv hållning. EU-budgeten ska inte öka. Är det, så att säga, den säkerhetspolitiskt mest kloka hållningen? Här finns det ju stort utrymme för att det börjar liksom splittras upp, den där enheten bland svenska partier, om att det ska vara en frugal aktör i Bryssel. Och slutligen då, om vi ska visa symboliskt att Europa är, så att säga, enat, ska Sverige verkligen ha en egen valuta? Och hur lätt är det att få med sig, liksom, som blockgränsen ser ut i svensk politik idag, så har ju båda blockledarna, om det nu finns två block, liksom problem i sitt underlag med europeisk integration på olika sätt. Så det kan ju bli riktigt stökigt, uppriktigt sagt.
Det låter som det kan bli sån oerhört intressant och potent valrörelse med riktigt stora, feta, ideologiska, värderingsmässiga frågor. Och sen så kanske det ändå landar i någonstans att Liberalerna åker ur, men ändå så blir deras stora federalistiska dröm mycket liksom närmre. Gemensam valuta, gemensam armé, kasta in ett europeiskt FBI på det där också, och institutionaliserade Pride-parader bara för att markera mot de där ryssarna.
Jag trodde du skulle säga att det kunde bli en valrörelse som handlade om stora ideologiska frågorna, men sannolikt blir det en valrörelse som handlar om vad har egentligen Katja Nyberg tagit för någonting, och vad var det för djur hon väjde för? Den sortens frågor.
Det är frågan om vi kommer ihåg det här ens om 24 timmar, för att det händer ju alltid så mycket. Det är sjukt att vakna i, liksom, var det ens på nyåret som Venezuela, Trump bara hämtar en president, och sen så är det helt försvunnet sen. För att nu ska han ha Grönland. Jag är nästan imponerad över att européerna lyckades hålla sig kvar i den frågan så pass länge. För att Trump är ju mästare på uppmärksamhet, har ju varit min tanke här. Jag har ju tänkt på honom som så här dokusåpa-kingen, den här liksom som är odlad i att på något sätt alltid förstå att någonstans mellan sån här liksom, vad heter det här, fake wrestlings-grejen och en reality-serie bara dominera innehållet. Sen hörde jag en intressant diskussion att det där är ju konstigt, för att varför gör tv reality? Det är ju för att behålla publiken, men vill inte Donald Trump egentligen bara dominera politiken, och egentligen inte då att vad han sysslar med spektakel? Och spektakel, då kopplar de det till, det här var Ezra Klein på New York Times som pratade om, alltså som anarkisterna liksom, de riktigt radikala på vänstersidan i början utav 1900-talet pratade om så här, att vi behöver de här liksom politiska spektaklen för att på något sätt liksom destabilisera situationen. Och att man kan se på ett sätt så här, jag menar, allt Donald Trump gör är galna spektakel som på något sätt bryter sönder det politiska motståndet. Allting från att ta Grönland till att ta Venezuela till och liksom göra sin egen ICE-armé, skicka sina ministrar till de här fängelserna där de ska stå och posera i typ cowboyhatt. Jag kommer inte ihåg vad hon...
Men vad är han för djur då? Trump.
Han är väl, vad heter det, trash panda, raccoon. Jag försöker tänka på de här som alltid i amerikanska serier plockar ifrån skräpkorgen. Det djuret undrar jag om.
Där tänker du en sån som stör och förstör. Jag tänker på den här papegojan i Kalanka på julafton.
Ja. Den är ju provocerande, men är inte, vad heter det? För det är ju i det som man tänker är hackspetsdelen, men den här.
Ja, exakt.
Precis, den som stör till slut. Är det han? Ja, han som är hackspetten, eller man tänker att det var hackspetten, ja. Men det är någon annan.
Ja, precis.
Ja, och till slut så blir
det
ju också,
är väl lite, det är väl lite så här att hur intressant Peter Kullgren än är, och hur intressant den här Katja Nyberg-historien än är en liten stund nu, så är väl den här veckan och resten av sannolikt årets veckor, de ägs väl av det djur som Donald Trump är, vad det nu är för djur.
Ja, för det är ju det som är den stora frågan. Om det här är spektakelpolitikens liksom århundrade igen, eller årtionde eller vecka, vad gör man för att inte liksom motverka det här? För ett sätt är ju på något sätt så här, svara med samma medel. ta liksom fighter mot Donald Trump. Och då kan man tänka på, Ulf Kristersson har ju verkligen valt exakt motsatt strategi. Han pratar väldigt sällan, liksom gör en persongrej mot Donald Trump. Han pratar liksom, han vill inte kommentera någonting som är på direkten, utan liksom skicka fram andra och göra det. Pratar mycket om process. Alltså, det låter som en väldigt så här genomtänkt strategi att verkligen inte svara med samma medel. Och på ett sätt är lite liknande det här sättet att se vad Donald Trump på håller på med. Det är, om man vill ha uppmärksamhet, ge honom inte uppmärksamhet, utan liksom nästan ignorera till att ha väldigt, väldigt mycket is i magen. Men det där låter ju som att det kan också liksom, ja, till slut så låter man saker gå för långt med all sin norska glass i magen. Eller bara att man liksom, den här förutsättningarna för att vara lugn och inte ge Trump eller en liksom trumpiansk höger uppmärksamheten, de finns inte längre. Vi har medier som fungerar på ett annorlunda sätt, framförallt sociala medier. Vi har inte institutionell tilltro som gör att det finns något annat svar än att på något sätt ge i alla fall mer radikalare svar, som det känns lite som Sälen och folk och försvar inne på.
Ja, det finns ju saker i sak som blir komplicerade. Alltså, det här vet man ju inte ens om det är på bordet, eftersom det kommer ett uttalande här och så vet man inte hur länge det varar. Men det senaste har ju varit en idé, alltså från Trumps håll, en idé om att det, ja, men om vi får Grönland så får Ukraina artikel 5-stöd. Vad händer om det finns realitet i en sån idé? Hur ska Europas ledare, inklusive Ulf Kristersson, svara på det? Det är ju otroligt svårt att säga nej till och ett sånt byte. Men då är ju också då Europa och Sverige tvungna att spela med i en världsordning som någonstans handlar om intressesfärer. Och som någonstans utgår från den idén och accepterar den idén. Och nödvändigtvis inte bryr sig så starkt om folkrätten. Man hörde ju det för särskilt första dagen här kring Ulf Kristerssons tal och Magdalena Anderssons tal. Alltså den gamla svenska sägningen, folkrätten är den första försvarslinjen. För små stater så finns det ingenting som är viktigare än folkrätten och att den respekten för den upprätthålls. Det jag tar med mig kanske starkast härifrån är nog Maria Malmers ansiktsuttryck när hon fick frågan, är du hoppfull? För så är väl situationen lite. Hon såg inte så hoppfull ut.
På onsdag kväll så får vi den första kvällsdebatten i riksdagen i alla fall. Partiledarna ska mötas. Vi ser om några av de här härliga, potenta värderingsfrågorna, möjliga konflikterna, intressanta frågorna tas upp där, eller om det blir mer snack om kokain och råttor eller någonting.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.